Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tjo, nu poddar vi.
Det gör vi.
Så, jag ber om ursäkt redan nu, Pernilla, för att jag låter som jag låter. Jag har kört
lilla
lite för
hårt. Ja.
Du, det sätter sig alltid på rösten på mig, alltså.
Det är ju hemskt, men det är ju stress, alltså. Det är ju faktiskt, sätter sig ofta på rösten.
Ja, och så tänker jag liksom att enda sättet för att få mig att ta det lugnt är ju att slå ut mig där. För annars så bara tar jag febernedsättande och kör på. Ja. Och det har jag ju lite gjort, för jag har jobbat hårt hela veckan och flugit mycket flygplan, sovit lite, och nu bara är jag helt utslagen. Så att jag sitter här liksom typ... Ja, jag har kravlat mig upp för att podda. Sen ska jag kravla mig tillbaka till sängen igen.
Men har du,
man hör hur sjuk jag är.
Ja, men har du ledig dag efter det här då? Är du hemma i Stockholm hos
ja,
din familj?
Då, det har jag. Jag ska vara hemma en dag. Men jag måste bli frisk till nästa helg, för då ska du och jag åka utomlands.
Ja, det ska vi. Ska vi berätta men, vart vi ska eller?
Ja, det måste vi. Nästa vecka, nästa helg ska vi till Dubai.
Dubai, har du varit där förut?
Nej, jag har aldrig varit där. Oh. Det ska bli skitkul.
Vad kul, jag har varit där 2 gånger eller 3.
Jag förstår att det är helt knasigt. Men det, nu att få se det här med egna ögon ska ju bli jättekul.
Ja, jo, men det är ju ett häftigt
land.
Men
nog om det, jag vill, alltså, ja. Nog om nästa helg som inte ens har hänt. Du har ju gjort en Carola. Du har ju liksom åkt runt i en husbil i Italien. Och där är du nu, alltså du måste berätta allt.
Ja, nej men det här är helt galet. Du har ju flygit inom Sverige. Men jag har ju då flygit till, först flög vi till Rom. Så var vi där i 3 dagar och hade en fantastisk resa. Jag, Oliver, Benjamin och min mamma och pappa. Och vi pratade om det i podden, tror jag, att min pappa fick i 60-årspresent. Så fick han av mig en resa till Rom tillsammans med Oliver, som då var 7 år. Det har gått några år sedan den där presenten. Men pappa har inte direkt tjatat. Jo, har sagt någon gång, han pikat mig så här och bara, ja, hörru du, om jag åker till Rom själv, typ, ja, skulle inte jag få åka med till Rom? Hur var det med den här presenten? Men åren har gått och det är jättelöjligt, men det har inte blivit av. Och lite tur i oturen så var jag och gjorde en sån här släktprogramsresa för några år sedan, ja. Där jag då fick...
Just det. Och i vem tror du att du är, Eva?
Precis. Och i det programmet då så fick ju faktiskt jag och pappa för första gången reda på att hans italienska morfar Gustavo Cenna kom. Vi visste att han kom från Italien såklart, men pappa visste inte vilken by, för det var väldigt hemligt runt honom allting. Och vi fick reda på vilken by han kom ifrån, och även fick reda på att han hade ju faktiskt en italiensk kvinna här som han var gift med, som han antagligen då övergav. Och... för han åkte till Sverige på turné, han spelade tvärflöjt. Och åkte på Sverige på turné för att spela tvärflöjt. Och där måste han ha träffat min pappas mormor, blivit kär och stannat kvar. Så han kom antagligen aldrig tillbaka till sin stackars italienska fru då.
Jaha.
Ja, vilket har
men
gjort.
Hade din pappa halvsyskon då eller?
Inte som vi vet. Alltså det, när jag gjorde det här programmet så hade det varit jordbävning i L'Aquila, heter staden. Så att de sa att alla papper från hans... den här italienska frun var borta. De kunde se att de hade varit gifta, men de hittade inga papper på henne. Så de sa att det kan ju varit så att hon blev lämnad kvar, men hon kan ju också ha omkommit i jordbävningen eller omkommit tidigare. Ja, det är väldigt svårt att säga, men ja, pappa, de släktingar han har är ju hans, ja, mamma och pappa som nu inte längre finns tyvärr, men han hade inga egna syskon, och hans farmor hade inga syskon vad hon vet.
Jaha.
Mm. Om hon inte hade
tur att du får många barn då, så att det blir en stor släkt.
Jag fyller ut familjen ändå. Wahlgrenska namnet lever vidare tack vare mig. Men nej, så det var jättehäftigt att pappa nu äntligen då inte bara fick åka till Rom, utan nu fick han ju faktiskt även då uppsöka L'Aquila och gå på de gator där hans morfar hade gått som barn.
Mm.
Det var häftigt.
Men du, jag vill veta mer om hur det är att åka husbil och hur det, alltså...
Ja, men Jesus, herregud. Sen...
För du, lilla Pernilla, såg jag på Instagram, kör omkring det här jättevidundret.
Nej, men jag är så stolt över mig själv, alltså, så att det är... Du vet, när jag fick se, vi skulle då åka ner till Florens, där Leica har en deras fabrik där de gör sina husbilar. Och där ska vi då plocka ut en husbil som vi ska köra runt med Italien i 4 dagar. Och Oliver hade åkt hem och mina föräldrar också, och så det var bara jag som kunde köra den här bilen. Plus att det krävs att du har haft körkort i 20 år för att få köra sån här bil. Och jag hade ju tänkt lite såhär, filmteamet är med, jag kommer ju bara låtsas köra, sen får ju någon av grabbarna i teamet köra såklart, när vi inte är on cam. Men tror att det var någon som haft körkort i 20 år mer än jag?
Nej.
Nej. Så ja, så att det var liksom, de bara, nej, du måste köra med det här hela tiden. Finns ingen annan som kan hjälpa dig.
Nej.
Och detta jätteschabrak körde jag runt med på italienska vägar. Och italienarna är kända för att köra som galningar, vilket de verkligen gör. Ja. Man bara, nej men alltså, du kan inte köra så här fort mot mig nu, därför att vi kommer inte få plats på vägen båda två samtidigt. Men de bara brum, tränger sig förbi. Man,
ja.
Så lite skönt var det ändå att min bil var alltid störst. Liksom. Jag tänkte det.
Men jag kommer ihåg, jag körde bil i Rom någon gång för många år sedan. Ja. Och då var det som att det blev, när det var rött ljus, då körde alla. Och när det var grönt så stannade alla. Det var som att det blev liksom...
De har tvärtom här.
Så här fördröjd, för att de var liksom så här, jag chansar varje gång. Det, ja, du vet. Så då blev det att de körde mot rött och stannade på grönt.
Ja, jättetokigt. Nej, men de kör ju som galningar. Och så många små ättriga bilar som har gjort livsfarliga omkörningar runt min husbil. För att man får inte köra för fort heller med husbil. Och då blir de... stressade. Så att, men jag kände hela tiden att jag känner mig ganska trygg i den här stora bilen i alla fall. För det är ju inte min bil som kommer kvaddas om det blir ett galet möte liksom, med en liten bil. Men det som hände, och det var alltså bland det läskigaste jag varit med om faktiskt. Jag är otroligt rädd för... höjder och framförallt, du vet, fritt fall har jag
stup och sånt,
stup och sånt, och jag är rädd för precis bergdalbanor, vattenrutschkanor och stup kan man ju runt säga,
höjder
och stup. Ja. Och då ska vi åka och käka lunch, och Benjamin har googlat någon restaurang som har en fantastisk tryffelpasta, och det ska vara den bästa hela Florens. Så att vi trycker in på GPSen och börjar köra mot den här tryffelpastan. Och helt plötsligt, från ingenstans, så bara är vi uppe på så här serpentinvägar. Och de blir bara smalare och smalare, brantare och brantare. Till slut så är det typ så här 90 grader rakt upp. Med den här jättebilen. Och jag bara känner att, nej men vänta, tappar jag? Jag är så rädd, så jag vågar inte byta växel. Jag ligger på ettan hela vägen. Och tänker att om jag ligger i tvåan nu och tappar dragläget, då bara, då rasar vi bakåt, ut för stupet. Och sen är det hej då med Wahlgrens värld.
Ja, du tänker på tv-programmet, herregud. Det blir ingen säsong 3, det här kommer inte...
What the fuck? Nej, men alltså... Så att, ja, hela vägen upp för de här serpentinvägarna som verkligen blev... Det blev brantare och brantare och brantare. Och jag kunde inte stanna mitt i backen. Jag kunde inte ångra mig. Jag kunde inte vända i en U-sväng och åka ner igen. Utan jag var bara tvungen att följa med. Så att jag skrek hela vägen upp. Skrek och grät. Och alla andra skrek samtidigt.
Nej men gud.
Och stackars Benjamins flickvän Linnea, hon bara, snälla, sluta, lugna ner er allihopa, lugn nu, koncentrera dig Pernilla. Du vet, jag hade sån, jag fick så panikångestattack medan jag körde.
Kan inte du bara snälla säga till mig att filmteamet var med och fångade det här?
Ja, vi har ju GoPros i våra bilar hela tiden. Det roliga var att de körde ju efter oss. Och de hade en mycket, mycket, mycket mindre husbil. Så det var inte alls lika läskig. Och han kille som körde den hade suttit och sagt till dem, shit, det här är läskigt alltså. Fan, vad tuff hon är, Pernilla, som bara bränner upp här. Men de hörde
de visste inte hur mycket ni skrek.
Nej, först i slutet när de kom så här nära oss. Då kunde de höra genom sina liksom hörlurar och... För vi är ju då myggade i bilen. De bara, då hade de sagt till varandra, oj hörni, det är lite panik i bilen där framme. De mår inte så bra. Och det var typ, så att det var så, så att när vi väl kom fram, jag parkerade bilen och vi satt oss på restaurangen och åt den här jävla tryffelpastan, du vet, då bara forsade tårarna på mig, för att då släppte allting liksom. Ja, nej, så att jag tycker att jag har varit kung som har kört den här stora husbilen. Men det har varit
verkligen
några moment.
Men funkar det bra liksom också att bo många på så liten yta och så?
Ja, det är klart att det funkar bra. Vi var ju 4 pers och det är ju det den är till för. Och man har ju som varsitt litet sovrum. Så det funkar, men ja, handen på hjärtat. Vi är väl ingen husbilsfamilj kanske. Sådär, direkt.
För Carola, jag pratade med henne i början, hon har ju en som hon verkligen älskar att åka omkring i.
Ja, hon har. Jag tror att hon har en lika stor faktiskt. Hon är ju också grym på att köra.
Ja, hon har pimpat den och ställer upp den. Och, nej, det är
ja, precis. Men det är ett
way of having a semester var man än vill vara någonstans. Man kan ju parkera den var som helst.
Ja, men det är det som är så häftigt. Att du, liksom, du kan vara så fri och i det här vackra landet Italien. Man bara, men gud, kan vi ställa oss här? Så får man inte stå överallt såklart. Och slippa liksom leta hotell. Och du kan laga din mat på kvällen själv. Du har ju en väldigt frihet i husbil som är häftigt. Men det krävs ju en del att köra en sån här stor. Vi var inne på en camping här i Italien och kan hända att jag råkade köra ner deras vattenfontän.
Det kan hända.
Det kan hända.
Men du, apropå Wahlgrens värld, det har ju, vi har ju precis sett ett här i torsdags i Sverige. Det var ju ett halvår sedan typ vi spelade in det, och då var ju jag med, och en jätterolig scen när vi sitter i tåget.
Ja.
Ska vi lyssna på, så här lät det.
För att kanske Pernilla får ligga ikväll.
Ja, men snälla.
Ja, men kanske.
Men är det inte så att du har någonstans lärt dig hemifrån att din kropp är din kropp, och de som blir insläppta där, de ska earn it.
Men du, man kan väl bara ligga? Måste det vara så jävla pretentiöst?
Nej, men
att det måste vara någon soulmate och måste lära
nej,
känna...
Nej, inte men soulmate, men att man inte liksom ska... Att det liksom ska kännas bra. Men som du säger, du behöver ju se och känna, och sen ska du vara...
Jag behöver se och känna för dig. Nej, men du behöver bara bli lite full och ligga och bara bryta isen. För kör!
Nej, men det är sant, det är sant. Jag minns ju att det var trevligt.
Du är alldeles pretentiös. För namaste, alltså bara ligga... Knulla bara, för fan.
Så. Ja, fick ju väldigt mycket reaktioner kan jag säga på Instagram.
Nej, vad skrev de? Berätta.
Nej, men nu, jag fick ju många som hejade på mig kan jag säga.
Ja, de tyckte.
Ja, samtidigt som jag håller med. Emilia då, hon som är min motpol där, så vill ju såklart bara väl.
Ja. Ja, men hon har ju rätt också. Det är klart att man ska värna om sin kropp liksom. Man ska ju aldrig göra något som inte känns bekvämt. Men... Nej. Ibland. Ja,
nej, fast ibland. Jag var ju mer inne på att man ska liksom puffa dig över kanten så att det blir av. Men det är klart att man, jag menar, man, klart man ska ligga med någon ful, äcklig gubbe som man inte vill ligga med.
Nej, tack.
Det menar jag ju inte. Liksom.
Sofia sa,
gör det bara.
Nej, men det är klart. Alltså det är ju så att jag sitter inte hemma på kammaren och väntar på den rätta så. Utan händer det så händer det, men... Men jag är ju ganska spartansk just nu med mitt kärleksliv, det måste jag säga.
Du hinner inte, du hinner ju knappt göra någonting annat, höll jag på att säga.
Nej, usch, om jag träffade någon nu skulle jag bara gå runt och ha dåligt samvete för att jag aldrig skulle ha tid att träffa honom. Och skulle han då tycka att, hallå, du måste prioritera mig, då skulle jag bara, nej men alltså ursäkta mig, men barnen kommer först, Theo liksom framförallt. Så att, nej, jag har inte tid för någon kille nu, absolut inte.
Jag kom hem igår och var borta och jobbat. Mm. Och så hade vi någon middag bokad. Och du vet, jag mådde så dåligt. Alltså det var en trevlig middag, men jag ville bara vara hemma med barnen.
Ja.
Du vet, man är så här, man ligger på sånt barnminus. Och de är så här pigga och glada. Och jag kommer hem som ett vrak och är sjuk. Och Len också, han vill bara baka. För han tittar på YouTube och så här bak. Lika besatt som Benjamin i pasta, så tycker Len också det är kul med så här baka roliga tårtor och sånt där. Det finns ju jättemånga roliga klipp.
Nej, men gosa.
Mamma, nu ska vi baka sån här avancerad tårta. Bara, nej då.
Nej.
Mamma är sjuk, va? Jag kan inte göra någonting. Det är så tråkigt. Men känner du att du ligger på minus också?
Ja, jättemycket. Nu visste jag ju när jag bokade den här resan att den skulle bli lång. Och jag hade ju ett val att ta med Theo eller inte. Men jag tänkte faktiskt på honom att han kommer inte ha så kul på såna resor som vi andra har. Alltså de stora barnen, de är ju besatta av pasta och mat. Och det är deras mission på den här resan. Det är ju att hitta liksom de bästa restaurangerna och maten. Och det är ju inte, Theo tycker inte det är så kul. Han vill ju bara ha vattenland och liksom... ja, vet, spela fotboll och sådana grejer. Det här är ingen semester för honom. Så jag kände
och
det.
Mycket resa är det ju också.
Ja, absolut.
Att sitta i bil. Och
ja, plus att han går i skolan och jag vill inte ta ledigt för honom i onödan. Och så har han världens bästa pappa som finns där för honom hela tiden. Och han har så mycket kompisar och spelar fotboll. Så att det här dåliga samvetet som jag har, egentligen så behöver jag kanske inte ha det, men du vet ju, Reman saknar dem ju så mycket där hemma. Så jag vill ju bara hem nu och gosa med honom innan vi drar till Dubai igen. Liksom.
Ja.
Och ja, då har jag ju såklart hur mycket jobb som helst när jag kommer hem. Det är så här galet mycket, så att jag ska prioritera
alltså,
in honom så mycket.
Vi måste se över våra scheman. Alltså, jag kände det också när någon skulle boka något med mig och jag var så här, ja, december. Alltså förstår du? Man är så jäkla. Men du, apropå fotboll, att han älskar fotboll, eller våra killar gör ju det.
Ja.
Så var det någon som berättade för mig att Messi, alltså du vet, en av världens bästa fotbollsspelare, som då uppenbarligen säkerligen spelar fotboll typ varje dag, har gjort hela sitt liv. Mm. Man kanske kunde tänka så här, att han är lite trött på fotboll. Nej, vet du hur hans hus ser ut där han bor?
Som en fotboll.
Som en fotboll. När han fyllde år nyligen, då hade han lagt på Instagram hans födelsedagstårta. Hur såg den ut?
Som en fotboll.
En fotboll. Hur sjukt är det? Jag lovar att han sänger säkert en fotbollssko eller något.
Hur ser hans fru ut?
Som en fotboll.
Ja.
Oh, gud. Men visst är det kul? Det vore som att du liksom hela tiden skulle du bygger ditt hus som en mikrofon.
Ja, precis, man bara följer ett tema hela tiden.
Men så här, jag vill inte ha något annat i mitt liv liksom.
Nej, bara fotboll.
Nej, väldigt, väldigt roligt. Men du, och jag är också nyfiken, jag som då följer dig på Instagram. Ja. Du bor på det lyxigaste hotellet just nu.
Ja, nej, men det här är ju också roligt. Vi bara kände efter den här husbilsemestern att alla bara, kan vi inte bara liksom ta in på ett riktigt hotell nu? Jo, och då så satt jag faktiskt Benjamins flickvän Linnea. Så jag sa, kan inte du googla lite sköna hotell i Florens? För vi flyger hem från Florens. Och så bara plötsligt så hittade hon det här. Och det såg jättefint ut på bilderna. Och så bokade vi. Och jag trodde att vi bokade 3 nätter, men jag hade tänkt fel, så vi bokade bara 2 nätter. Så jag tänkte, oj vad dyrt det blev för 3 nätter. Men det visade sig att vi hade bara bokat 2 nätter. Och då kan jag säga, oj vad dyrt det blev. Men det visade sig att vi bor ju på ett världskänt hotell. Ett av världens finaste hotell som heter Belmond Villa San Miguel. Eller Michelle, hur det uttalas. Och det var här som Kim Kardashian hade sin bröllopsfest tydligen.
Oj. Men för jag har sett bilder, det ser ju helt fantastiskt ut. Det ligger uppe i bergen.
Det ligger högt uppe i bergen. Och jag är så glad att jag inte åkte hit med min husbil, kan jag säga. Och det är en magisk utsikt. Och du vet, det är så här, när man går ner till restaurangen sitter en italiensk man vid flygen och spelar bara så här Ennio Morricone-musik. Och det är som att vara med i en film. Det är helt fantastiskt. Så här bor tydligen Julia Roberts och massa stora stjärnor när de är i Italien på semester.
Men hur har ni fått reda på det? Säger de det på hotellet? Ja, här har Kim Kardashian
Bianca lade ut på Instagram, så var det flera saker som skrev det. Men gud, vad är det här Kim Kardashian? För Kim Kardashian gifte sig tydligen i Paris. Men sen tog de hela följet och flög efter vixen och middagen där, så flög de hit till Italien och hade liksom bröllopsmiddag nummer 2 här.
Ja, klart de gjorde.
Ja. Ja, men fantastiskt hotell. Fantastiskt hotell.
Wow. Jo, Pernilla, jag måste också berätta. För, tror jag var 2 poddar sedan, så spelade ju vi upp ett litet klipp när en tjej har blivit något slags viralt monster när hon bara sitter och äter en gurka. Och man går igång tydligen på, eller inte igång på, att lyssna på när hon biter i den här gurkan. Mm. Väldigt, väldigt konstigt. Men då har jag fått in lite andra så här, det ljudet hatar jag, eller det ljudet älskar jag. Och jag googlade upp, det fanns en artikel där som heter Fenomenet som ger mentala orgasmer.
Ja.
Att det finns vissa ljud som är sådär, på något sjukt svårbegripligt sätt så blir det någonting man gillar av att höra liksom.
Aha.
Till exempel vinylknaster.
Ja.
nu ska vi lyssna på det. Ja. Låt så här. Hur känns det?
Mys. Ja, men det där är ju mysigt. Det där är,
ja, men det blir gammal så här. Det här då. Det här är träd i vinden. Lyssna på det här.
Mm. Det är väldigt rogivande.
Ja, men det är det ju. Mm. Så att det är klart att såna här häftiga barndomsminnen, eller man relaterar ju här till saker som man har upplevt när man har hört de här träden blåsa, asplöven liksom.
Ah, ja.
Men då kollar jag ändå bara ljud som andra går igång på. Mm. Jag ska se om du gillar de här.
Mm.
Tvättmaskinen. Låter lite hemtrevligt. Vad tycker du?
Ja, alltså, jo, men tvättmaskinen, det är ju ett mysigt ljud när den går igång liksom.
Ja. När man skär, det här ljudet när man skär i isbergssallad. Vad tycker du om det?
Härligt, älskar så här krispigt.
Men det, ja, men det är ju krisp. Ja. Man känner hur gott det smakar. Ja. Det här är lite kul. När man tömmer när man lagt saker i papperskorgen på datorn och sen så gör man så här töm papperskorgen, så blir det så här ett knaster.
Jaha, det där. Ja, det är ett härligt ljud. Och lite ångestframkallande, för man bara shit, tänk om jag raderade något nu som jag inte skulle ha raderat.
Okej, brasa, en öppen eld.
Mysigt.
Steker ägg. Vad tycker du om det ljudet?
Jag älskar stekljud överhuvudtaget.
Ja, lite, fast det kan kännas lite fett.
Ja, men fett är gott.
Och sista, som jag gillar väldigt mycket, tält. Jag har inte tältat så mycket, men mjukt regn på en tältduk eller kanske ett skydd när man sitter på en veranda.
Ja.
Men har du något så här ljud som du verkligen, verkligen gillar?
Ja, men det är väl typ vind, det är mysigt. Och sen älskar jag ju vågor som slår mot liksom dörken i båten. Eller när jag bodde i Thailand så bodde jag ju på sånt där hus och stod på liksom stockar på stranden på vattnet. Och det är så mysigt med det här kluckandet.
Ja. Nej, men ni får gärna fortsätta mejla till oss ljud som ni tycker om, gärna med en inspelning på valgren.vistamma@gmail.com. Mm. Så blir det här en så här härlig ljudpodd.
Benjamin spelade faktiskt upp ett klipp för mig. Jag ska se om jag kan få tag på det till den här podden, annars får vi lyssna på det nästa. Det är någon som lägger av en fis.
Ja.
Och sen tar de den här fisen i slow motion och då låter det som ett så här, som en sång. Det blir som en trumpetmelodi. För det är så här, den är från början är så här, så här kan ju fisa låta ibland. Och så när man tar det i slow motion så blir det så här.
Åh, du måste kolla om du hittar det.
Ja, det är jätteroligt.
För då låter det så här.
Man kan skapa musik av allting.
Men kommer du ihåg för länge sedan så när jag var i Thailand och spelade in Temptation Island, då spelade jag in grodorna som kvackade där.
Jaha.
Och det blev som en låt också.
Nej, just det, ni gjorde på mobiltelefonen. Men du, apropå Temptation Island, det är ju premiär nu.
Det är premiär, ja, idag, om ni lyssnar på söndag när den här podden släpps, så är det ju ikväll. Och sen så kan man hitta det på Dplay såklart. Och jag tycker det ska bli jättekul. Det är ett 2 timmars avsnitt. Oj. Varje söndag.
Oj, varje söndag är det 2 timmar?
Precis. Och nu när jag lägger upp små filmsnuttar på Instagram så får jag ju lite reaktioner. För de tycker ju Sofia ska bara göra Sofias änglar och inte göra något annat. För det är dåligt eller det är tramsigt och sådär.
Ja, men då kan jag gå till försvar till dig. För det första så får man ju faktiskt göra lite både och, tycker jag, i den här branschen. Man vill göra både sånt som är otroligt behjärtansvärt, som Sofias änglar är, och som är ett fantastiskt starkt och fint program. Men ibland är det skönt att bara vara lite härlig och ytlig också. Ja. Plus att jag har ju sett det här programmet och jag förstår att många tror att ännu ett Paradise Hotel eller Sex on the Beach eller Ex on the Beach heter det kanske. Sex on the Beach, det är det nya som kommer. Man får följa par som har sex på stranden. Men det här är ju faktiskt, som vi har pratat om tidigare, det här är ju människor som går in i det här programmet och som par
inte vill ligga, kan jag säga.
Nej,
de vill ju inte ligga.
Det är ett test, där de ska då bevisa för varandra att vi kan stå, vi kan utstå alla frestelser, det kommer ändå vara vi. Och det är par då som går in där, som har varit tillsammans länge och som absolut inte är där för att ligga runt. Sen finns ju frestelserna då på deras varsitt håll där de bor.
Folk behöver ju verkligen titta experiment på det här om de inte vill. Nej. Men jag tycker bara som du säger att man måste kunna ha olika ben att stå på. Och för att jag ska kunna göra Sofias änglar så mycket som jag gör, så många, många veckor om året, så måste jag ibland bara få ta ett andetag med lite ytlig, lite lätt underhållning. Ah. Och sen så är jag inte med jättemycket i det här programmet. Men vi får se. Ni kan ju tycka till när ni har sett det, faktiskt.
Nej, men jag tycker att det är jättebra. Och jag tycker det är skönt att det är en mogen, sund människa som du som sitter där som programledare när de då blir ledsna eller mår dåligt och kan fånga upp dem, istället för att det skulle sitta någon liten snygg Paradise Hotel-tjej som har fått ett jobb som programledare i det här programmet för att passa in, förstår du? För då hade de kanske inte kunnat vara, du blir ju ändå en trygghet och ett stöd för dem som faktiskt mår dåligt där.
Ja. Men i alla fall så vill jag bara säga till dem, det finns ju många som är pepp och tycker att det ska bli skitkul på Instagram, det är inte det. Det är bara,
fråga Bianca, hon är så pepp så att hon vet inte vad som tar vägen.
Nej, men det är bara vissa såklart som tycker att det krockar med min Sofias änglarsida. Och det kan ju säga att Sofias änglarsidan är ju mycket mer jag. Det är ju, jag är ju Sofias änglar och jag är superstolt över det programmet vi gör.
Ja. Jo, men till Biancas försvar skulle jag också vilja säga, för jag har också fått mycket reaktioner på Wahlgrens värld de senaste programmen, att Bianca är oförskämd mot mig och att hon beter sig illa och att vi bråkar mycket och så. Och det framgår ju inte riktigt i programmet, men när vi började säsongen, spela in säsong 2, så hade det ju precis tagit slut med Filip. Och Bianca mådde jättedåligt. Hon var ledsen och låg och grät och var apatisk, orkade inte ta sig till någonting. Och precis då skulle vi börja spela in det här programmet. Vilket gjorde att hon mådde inte bra och hon hade liksom taggarna utåt och tog ut mycket av sin depression på mig. Det blir ju så liksom. Den som står närmast får ju ta mycket skit. Så att jag kan säga till hennes försvar att det är inte okej som hon beter sig ibland och hon säger absolut dumma saker till mig som inte är okej. Men jag hade ändå någonstans överseende med henne, att jag förstod varför hon var inte mådde så bra, för hon var inte lycklig just då.
Ja, men samtidigt också så känns det som att det där är ett program, de filmar ju er så mycket material och sen klipper de ihop det på ett sätt så att de vill få fram vissa känslor. Jag menar, lika mycket som hon fräser så kramas hon ju. Det är ju liksom två sidor, men sen om de klipper med när ni tjafsar mer, det är väl något som de har tänkt ut med programmet.
Ja, precis. Hon kan ju känna så ibland också. Hon bara, men jag säger jättegulliga saker om mormor, men de bara tar med dem bitarna när jag klagar. Men det är ju så lite, man klipper ihop. Vi spelar in så otroligt mycket material och vi litar ändå på dem, att det de klipper ihop är det som gör att det blir bra och intressant tv.
Men alla bråkar ju, herregud, alla familjer tjafsar ju, annars är det ju konstigt.
Ja, nej, men precis. Sen har vi ju säkert ett värre språk än många och det är värre bråk och sådär, men det har ju också, vi har aldrig stuckit under stol med att vi är en turbulent familj och ja. Men det är svårt, man kan inte göra alla till lags. Jag fick till exempel en kommentar på min blogg som var så här: hej Pernilla, du verkar vara en sån underbar person, jag har följt dig, men nu har jag avföljt dig och tänker inte läsa din blogg mer. Hur kan man år 2017 vara nöjd med att man äter lammracks?
Va?
Små lamm som tas från sin mamma och sätts i bur och sen dödas. Små ungar. Jag kan inte föreställa mig mina barn skilda från mig, både för lamm och mamma.
Nej, men
alltså, jag bara, hur kan ni äta ungar helt sjukt? Ja. Och då skrev jag respekterar till fulla att du inte vill äta lamm, men jag är inte vegetarian och råkar älska lamm. Jag äter inte särskilt ofta och inte kött heller, så jag har tyvärr inte dåligt samvete de gånger jag äter kött. Men alltså att avfölja någon på en blogg för att man äter lamm, jag är inte den enda. Alltså jag trodde när jag började, bara, gud, vad har jag gjort? Vad har jag gjort för hemskt liksom? Och att jämföra att äta lamm med att man skulle äta ett barn som tas från sin mamma, det var lite väl. Så man kan inte göra alla till lags, så är det bara.
Nej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men du, har du lärt dig något nytt då på din resa?
Klart jag har.
Åh fan!
Det är sant.
Hade jag ingen aning om. Jag har fått risor.
Min aha handlar såklart om Italien. Och då i första hand om Roma, Rom, där vi var första veckan. Och det handlar om vad som händer med mynten i Fontana di Trevi.
Var ni där vid fontänen?
Klart vi var. Varenda gång jag är i Rom så går jag till Fontana di Trevi. Första gången så gjorde jag då det här som man gör, att man ställer sig framför fontänen och så kastar man ett mynt baklänges i fontänen, och då får man önska sig något.
Ja, men är det inte också då får man komma tillbaks till Rom eller något sånt där?
Ja, men det visste inte, kände inte jag till. Men det är nämligen så att många av Roms besökare vill tillbaka till staden. Och för att vara på den säkra sidan så slänger man då ett mynt i Fontana di Trevi för att pengarna som ligger där samlas upp och skänks till välgörenhet. Och vet du hur många miljoner som slängs i fontänen varje år?
Nej.
8 miljoner.
Nej.
Det är ganska mycket pengar.
Nej, men vilken fantastisk grej om det då går till välgörenhet.
Ja, det är fantastiskt.
Alla turister är då med och bidrar.
Varje dag rensas Fontana di Trevi av den katolska biståndsorganisationen Caritas på det berg av mynt som turister slängt i. Det brukar bli ungefär 20 000 kronor per dag. Eller 145 000 kronor i veckan. Så det är ganska mycket pengar, förstår du, som ligger i den.
Men såg ni, man ser mynten, eller? Jag har aldrig varit där.
Ja, det bubblar ju lite blått i vattnet, och sen är det svårt att komma fram, för det är så otroligt mycket turister. Så man står ju en bit ifrån om man inte tränger sig fram, liksom. Men det kan man då se. Mynt blänker ju, så det kan jag absolut tänka mig att man ser. Och som sagt, på ett år så blir det 8 miljoner kronor. Och de pengarna delar Caritas ut till behövande. Det är fantastiskt.
Jag tycker det är grymt, verkligen. Men får man bada där som Anita Ekberg gjorde?
Nej,
är det tillåtet?
Det får man inte. Och det var väl därför det blev sån sensation med den filmen. För hon är väl den enda som har badat i Fontana di Trevi.
Så gud, hon, det känns ju som svensexuppgiften nummer ett om man bor där.
Ja, eller hur. Men det står säkert vakter där dygnet runt eftersom det ligger så mycket mynt i fontänen också. Men mina föräldrar, de har träffat Anita Ekberg, käkat middag med henne och allting. Hon var tydligen asrolig. Och jättetrevlig. Så de hade en stående invitation till hennes fantastiska hus i Italien. Men nu gick hon ju bort här för några år sedan, tyvärr.
Ja. Men vad kul då. Ja, men som sagt, det får jag. Men vad gjorde ni mer i Rom då? Var ni Vatikanstaten? Var ni där, eller vad hann ni med?
Jag hann inte med, så vi filmade där för Valgens värld, så jag hann inte med det. Oliver var iväg och kollade medan vi filmade. Men det hände en väldigt rolig grej, för att jag och mamma och pappa satt åt lunch precis bredvid Fontana di Trevi. Och då så sitter det ett svenskt par bredvid oss. Och det är inte konstigt, alltså det är, man märker att programmet har genomslagskraft, kan jag säga, för att vi har ju blivit stoppade på, alltså mitt ute i italienska landsbygden, där man tror att det inte finns en enda svensk, så har det kommit fram svenskar och vill ta bilder med oss och allting och säga att de älskar programmet. Så det är väldigt roligt att det är så uppskattat och att det finns så mycket svenskar överallt i Italien. Men då sitter det två svenskar där och så säger de, ja gud, får bara säga hur mycket vi tycker om programmet och så, jättegulliga, vi bara tack. Och så säger mannen, är det okej om jag tar en bild tillsammans med er, med min fru, och självklart så betalar jag för lunchen. Och jag bara, ja, nej, du behöver inte betala våra lunch, men du får jättegärna ta en bild ändå, självklart. Han bara, jo, men jag vill verkligen betala er lunch. Och jag bara, nej, det behöver du verkligen inte. Och min mamma, då hade mamma redan sagt så här, men jag bjuder på lunchen. Ja. Och han bara, jo, men jag vill det så himla gärna, därför att våra barn älskar ert program och vi brukar sitta tillsammans med våra tonårsköner och titta på det. Och då vore det så kul om vi kunde säga till dem att ja, vi bjöd familjen Wahlgren på lunch i Rom. Så att till slut så tjatade han så mycket, så jag bara, ja, alltså, det får du bestämma, mamma, det är du som ska bjuda på lunchen. Och hon bara, ja, nej. Men han verkligen stod på sig och ville, och han var så här, ni gör mig en tjänst och jag blir jätteglad om jag får göra det här. Så ja, så vi tog en bild då där när vi satt vid samma lunchbord och käkade.
Och sen beställde ni en flaska skum.
Ja, ja! Så fick de gå hem och...
Nej, men ibland... Det är ju lite givandets glädje också, såklart.
Ja, det var ju gulligt, men alltså...
Man vill ju inte förstöra. Det blir ju så fånigt att hålla på och argumentera.
Ja, det för att han ville verkligen. Så till slut, och mamma när vi gick därifrån, sa mamma, nej men det kändes inte okej att han bjöd på lunchen. Och jag sa, fast han ville verkligen det. Och de tycker att det blir ett roligt minne och något som de kan berätta för sina vänner och barn. Så låt dem. Jag menar, hade de inte haft råd, hade de inte velat, så hade de inte erbjudit sig. Det är inte så att vi
kanske ramar in notan också hemma nu.
Ja, kanske det. Det är inte så att vi sa, ja, ni får ta en bild med oss.
Såg ju en liten bruschetta här till förrätt.
De kan se exakt vad vi åt. Jag drack bara Cola Zero.
Ja, det ser man ju här att Pernilla är lite laktosintolerant, ser man här.
Ja, men jag kanske ska köra det annars med alla som, hej, får jag ta en bild med dig? Ja, men det kostar en lunch. Ja, men det är roligt. Det är roligt att det är uppskattat, verkligen.
Vad härligt. Vill du ha mina ha?
Ja, det vill jag.
Japp, kid. Då vill jag ha lite Titanic-musik nu i bakgrunden. Så, för jag har ju då tagit mig till utställningen Titanic The Exhibition. Och trots att det är 105 år sedan och 170 dagar som Titanic sjönk, så är ju många väldigt fascinerade av den här katastrofen. Vad var det egentligen som hände denna jungfruresa 1912, när detta enorma lyxiga skepp kolliderade mitt i natten med ett stort isberg? Hur kunde detta osänkbara fartyg sjunka? Och det känns ju som att det har ju blivit väldigt mytomspunnet med den här filmen, till exempel Titanic. Men också så har man ju hittat det här skeppet ner i vattnet och tagit upp vissa grejer. Också konstaterat att tidens tand har satt sina spår där nere på skeppet under vattnet. Men mycket kan man se på den här utställningen. Man kan se porslin, man kan se människor och passagerarlister. Man kan se smycket som man även kunde följa i Titanic-filmen. Ett halsband som en kvinna hade på sig, Rose där. Och ja, det var sjukt intressant. Nej, ja, det finns ju hur mycket som helst. Men där var det ju bilder. Det var ju från, det skulle ju bli det lyxigaste skeppet sådär, som hade byggts någonsin. Till exempel så byggde de ju 4 skorstenar på den, fast det är bara 3 som används. Och 3 var på andra stora fartyg. Men då ville de att det skulle se ännu lyxigare ut, så då byggde de till typ en fjärde som en attrapp. Som inte ens användes. Men då skulle det ändå vara fartyget med 4 skorstenar istället. Så om man tittar på bilder så ser man att det är en äkta bild, om det kommer bara rök ur 3 skorstenar. För den främsta användes inte då. Ja, det var lite intressant. Och sen så tydligen så skulle på naturen så skulle en super ovärderlig bok som var full med såna här ädelstenar som hade sålts precis, så skulle över till USA. Den låg i Titanics kassaskåp. För den hade sålts på en auktion i London och var på väg. Så den ligger där nere på botten i ett kassaskåp. Kanske inte ens är vattenskadad. Vem vet om det är vattentätt?
Men tror inte att de har försökt att dyka ner och plocka upp den hur många gånger som helst?
Säkert. Jag vet att han, regissören till filmen, James Cameron, eller vad han heter, han har ju dykt ner på vraket jättemånga gånger. De säger till och med att han har varit mer längre tid på skeppet, på Titanic, än de som faktiskt färdades på Titanic. Helt sjukt. Men sen så var det ju så speciellt att när det kolliderade med isberget så strömmar in massor med vatten. Och de här alla då, det var ju liksom, ryktet om det här skeppet var ju att det var osänkbart. Alltså det skulle inte gå att sjunka. Så att folk blev ju liksom inte ens rädda. Så typ de som stod och jobbade med posten på G-däck, tydligen 5 stycken. De höll på in i det sista liksom och släpa postsäckar som de inte ville att skulle bli blöta.
Nej men gud.
Istället för att rädda sig.
Men var det som i filmen att de satt och spelade musik in i det sista?
Ja, det sägs ju så. Och det sägs ju då att det var någon speciell psalm. Det vet man inte. Det är egentligen en liten skröna. Tror de att det var precis den låten. Men det var ju flera som försökte hålla stämningen bra. Så de var ju värsta hjältarna liksom. Och det var också många, eftersom det var kvinnor och barn först, speciellt på en av sidorna på fartyget. Släppte inte på ens tonårskillar liksom. Och grejen var att ingen trodde att det skulle sjunka, så folk ville inte gå på de här räddningsbåtarna. De ville inte gå på. De ville liksom nej. Så att många av de första båtarna som hissades ner var inte ens fulla liksom.
Nej.
Otroligt irriterande. Det fanns en kanariefågel med på resan. Han, ägaren betalade 12 pence för att fågeln skulle få åka med.
Nej, jag har på båten, tror det är räddningsbåten.
Nej, 9 hundar var med på den här första turen. Ah. 2 av hundarna, en pekines och en pomersk spets, hamnade i räddningsbåten och överlevde alltså.
Nej, men det kan man ju tycka. Jag älskar ju hundar, men alltså människor går väl före djur om man nu ska rädda. Ja.
Och när de överlevande kom till stranden, så var det en kvinna då som inte kunde hitta sitt barn.
Oh.
Då tog hon någon annans barn.
Nej.
Hon stal en annans barn sen, som kom
tillbaka. Som kom tillbaka liksom. Sen. Oh, gud.
Ja. Det var 2 personer som dog bara när de byggde Titanic. Alltså innan den ens hade kommit till vattnet liksom.
Varför det?
Ja, men det var ju ett enormt bygge liksom.
Ah.
Och sen så om man läser lite mer om filmen då som gjordes, så hade han först, det är ju Leonardo DiCaprio och Kate Winslet som har huvudrollerna såklart, det vet väl alla, men från början hade de tänkt sig Matthew McConaughey och Gwyneth Paltrow
som paret
det blivit?
Nej.
Det hade blivit bra också.
Ja, nej, men hon är ju lite mer kall, Gwyneth Paltrow. Hon är ju så varm, den här. Det går ju rykten om att de är tillsammans nu på riktigt.
Är det sant?
Ja.
Oj.
Men det är nog bara ett rykte. Varför skulle han gå? Han har ju bara dejtat, Leonardo DiCaprio har bara dejtat små unga, supersmala blondiner. Hur länge? Eller, blondiner. Ja. Unga, supersmala fotomodeller. Och så bara gå då till henne. Fast han kanske har insett att skönheten sitter inte i smala modellkroppar, utan det sitter i själen. Och hon är ju så vacker som man dör, Kate Winslet. Dessutom.
Ja, verkligen. Mm. Men i alla fall så har jag också läst om hela den här... när de ville göra det så lyxigt, så det fanns ju massor med bilder på hur lyxiga hyttarna var, och det fanns ju olika, det vet man ju som man har sett filmen, att det fanns ju första, andra, tredje klass då.
Mm.
Och det var ju första klass och andra klass passagerarna som först fick chansen att gå på båten, men många äldre som också var så här: nej, jag väntar, låt de yngre hoppa på och sånt där. Det är ju, var ju väldigt gentilt liksom.
Mm, mm.
Men jag vet att från början så krävdes det ju fler räddningsbåtar. Mm. Men då ville de ha större promenaddäck för att det skulle se lyxigare ut. Så det var väldigt få livbåtar. Därav att så många dog.
Jaha, nej men gud.
Åh, så idiotiskt va?
Ja. Jag skulle vilja lyssna på Estonia på P3-dokumentär, eller P4-dokumentär. Vilket, för det är också, alltså det är ju samma sak egentligen, även om inte var ett lika stort skepp. Men vilken...
Ja.
Vilken ångest. Och jag är inte rädd när jag åker båt eller stora fartyg. Det är jag inte. Men fruktansvärt om något händer. Alltså.
Och det var ju vissa som hamnade i vattnet. Och det var ju iskallt vatten såklart.
Mm.
Det var ju isberg runt omkring.
Ah.
Och man klarar inte mer än typ 20 minuter i så kallt vatten. Mm. Men då säger vissa att när de ramlade i vattnet eller hamnade i räddningsbåtarna först, så såg de ett ljus av ett fartyg inom räckhåll, synräckhåll liksom.
Mm.
Men det åkte bortåt. Det kom inte mot dem. Så att det tog flera timmar innan räddningsbåten var där. Och då var det ju väldigt många som hade redan frusit ihjäl i båtarna.
Ja, precis.
Så att, och sen så var det många historier då, som man fick se om det här. Att det var någon familj då som skulle... familjen inte får följa med, och sen så hissar de ner båten, och då kastade pappan i familjen ner småbarn, du vet, 2-3-åringar kastade i dem i båten, fast de egentligen inte fick plats liksom.
Nej men fy.
Och då ropar de upp sådär från båten, kasta ner mamman också, så då kastar de ner mamman också, så att mamman och barnen
överlevde eller inte?
Överlevde jag. Den här utställningen är ju på turné, så har man chansen så kan man ju gå och titta på den.
Ja, absolut. Vad spännande. Bra. Mm.
Så, nu undrar jag, Pernilla, jag som är i Sverige och ser tidningarna, rubrikerna, vad händer med din mamma och hela den här jäkla situationer med butiken och den där tjejen och stämningar hit och polisanmälningar. Vad är det som händer?
Vi pratade om det i förra podden och jag berättade då att min mamma har blivit totalt grundlurad av en sol- och vårare och psykopat har det visat sig, för att det har kommit upp så många, jag har fått så mycket mejl och kommentarer på bloggen och sms från folk som har råkat ut för den här människan tidigare. Så att det här är ju något hon har satt i system liksom. Och har ju inget gott rykte överhuvudtaget. Och dels så blev ju mamma då liksom avlurad sitt kontrakt genom att hon, den här kvinnan då, ändrade ju om kontraktet och så skrev.
Ja, just det. Ja.
Och mamma är alldeles för godtrogen, och just då när hon skrev på det så låg hennes egen revisor inlagd på sjukhus, och han kunde inte läsa igenom det, och det skulle hon såklart låtit någon läsa igenom det, för att ja. Men hon trodde ju då på den här tjejen, att hon bara, nej men nu, jag har skrivit om det så det är bättre för dig, så gjorde hon det. Klantigt och otroligt sorgligt. Men det var ju hennes uppsåt antagligen då. Sen har ju hon gått upp på kontoret där och spridit massa dynga och pratat, baktalat min mamma helt enkelt. Och sagt att hon kan inte jobba med henne längre och hon hyr det här i andra hand, och hur ska hon göra? Och då så la hon fram då typ bevis på att mamma hyr i andra hand. Som hon då hade...
Hyrde ut i andra hand,
som hon hade tagit för det här kontraktet. Och sen när min mamma fick reda på det så var ju hon, blev hon jätteledsen och chockad och såklart. Och gick ju ner i butiken, tror jag berättade det, och försökte prata med henne. Och hon säger till henne att ut härifrån, du har ingen rätt att vara här. Säger hon i den lokalen som min mamma haft i 22 år. Liksom. Och då la min mamma sin hand på hennes axel som sagt så här, jo nu lyssnar du på mig, för hon sa också, jag har inte tid att prata med dig, jag ska gå härifrån, du får gå ut härifrån nu, jag måste gå. Och då la min mamma sin hand på hennes axel och sa, vill du vara vänlig, eller nu lyssnar du på mig. Och det här hände i mars. Några månader senare så har denna då Minette valt att anmäla henne för misshandel. Alltså fattar du?
Motherfucker Kristina, alltså shit.
Ja, inte visste jag.
Gangsta
Kristina. Alltså 80 år snart gammal, världens snällaste människa. Alltså du vet min mamma, jag kan ju inte ens minnas att hon har höjt rösten till mig under alla år liksom. Du vet hon är så snäll, och än mindre att hon skulle höja en hand. Så nu efter 8 månader så kommer den här kvinnan på att nej men jag tror jag ska ta anmäla Kristina Skolin för misshandel. Du vet,
om man är så långsökt så att man...
Det är så långsökt. Tyckte man inte att hon var galning innan så tycker man ju det nu. Och hon har då samtidigt passat på att anmäla mig för olaga hot och övergrepp i rättssak. Och tro mig, jag vet exakt vad jag har skrivit till henne i mina sms. Jag finns ingenting som är ett hot. Mer än att jag skrivit, vill du vara vänlig och svara på min mammas sms och mejl? Nej, så att någon misshandel har aldrig liksom varit tal om. Däremot så blev min mamma väldigt upprörd när hon var där. Och jag har skrivit sms till Minette om detta. Och då skrev jag så här. Min mamma blev förstås förstörd och förstod absolut ingenting. Ni hade ett samarbete. Självklart vill hon prata med dig eftersom du är den enda som vet hur detta gått till. Så hon gick till lokalen där du otrevligt svarar att du absolut inte har tid att prata. Och du säger att du har ingen rätt att tränga dig in här. Hur kan man säga så till en kvinna som just har blivit uppsagt från den lokal som hon vårdat och älskat i 20 år? Så hjärtlöst. Den här lokalen var min mammas dröm och livsverk, som du vet. Hon var i sin fulla rätt att kräva en förklaring av dig och att vara upprörd. Hon har senare till och med bett om ursäkt för sin upprördhet, som hon hade all rätt till att vara. Men har du bett henne om ursäkt? Jag har också hört att du även hotat med att anmäla mig för trakasserier. Detta visar bara på att du helt saknar verklighetsförankring. Så här är det. Du har ringt upp mig med löfte att du ska ta hand om min mammas lokal i samarbete med henne och att du absolut inte ska lura henne för att, citat, det finns så många där ute som vill lura din mamma. Jag litade blint på dig och det var mitt stora fel och min mammas. Min mamma trodde att ni gjorde det här tillsammans, att hennes dröm fick leva vidare via dig och att du skulle betala henne överlåtelsekostnaden som man alltid betalar när man tar över någon annans lokal. Precis så gjorde jag när jag köpte min butik. Jag gick inte bara dit och tog butiken, utan jag betalade för kontraktet. Nu undrar jag om du har för avsikt att göra rätt för dig. Annars är det nämligen viktigt att folk får reda på att lokalen i Gamla stan inte längre har någonting med min mamma att göra och att vi inte längre rekommenderar någon att gå dit och detaljerna kring varför vi inte rekommenderar någon att gå dit. Många människor går fortfarande i Gamla stan för att de tror att mamma är där. Självklart skulle det kännas bättre för mamma att få det här avslutat på det sätt ni kommit överens om från början. Hon har gång på gång mejlat dig och sträckt ut en hand för försoning och bett dig betala det ni har kommit överens om så att ni kan stryka ett streck överallt och gå vidare. Mamma har som du vet erbjudit dig en avbetalningsplan om du inte kan betala in hela summan på en gång. Vill också att du ska veta hur det här påverkar alla oss i familjen att se vår älskade mamma, mormor, farmor, hustru så ledsen och nedbruten över att känna sig grundlurad. Jag hoppas verkligen att du tar denna chans och ställer allting till rätta nu så att den här tråkiga historien får ett värdigt slut. Med vänlig hälsning, Pernilla Wahlgren.
Ja, det känns otroligt sniket av henne och hon har ju liksom bara nu fått chansen att typ be om ursäkt. För det är ju inte ens... Det är inte ens så här typ Kristina, jag vill ha lokalen, utan det är mer så där, jag vill bara att det ska bli som vi kom överens om och jag vill ha en förklaring.
Precis, och det har hon vägrat och nu har hon då istället polisanmält oss på helt orimliga eller ogrundade grunder eller vad det heter. Ja. Nej, det är galet.
Helt, spännande fortsättning följer kan jag lugnt säga.
Ja, men förhoppningsvis så har ju de som, eller hon fått sin läxa att hon kan inte hålla på och lura människor hur mycket som helst. För till slut säger någon ifrån. Så att alla de här andra som hon har lurat har ju också intygat detta. Och kanske hon får bättre karma i resten av sitt liv.
Ja. Men du, nu lämnar vi det bakom oss och ger oss i kast med veckans bikt.
Ja.
Då är det dags för bikten.
Denna bikt är från Eva. Hej på er. Tack för en sjukt rolig podd. Ni är så härligt bjussiga. Jag brukar lyssna på er när jag springer på mitt löpband och det har hänt flera gånger att jag trampat fel eller nästan trillat av för att jag har skrattat så mycket. Till exempel den gången då ni berättade om felsägningen salmon. Det var efter det avsnittet jag kom på att jag ville dela med mig av mitt ex felsägning som i min vänskapskrets i det närmaste blivit en klassiker. Jag och mitt ex är på semester i Sydafrika med ett större kompisgäng. Till saken hör att mitt ex älskar att spela pingis och på den här resorten fanns till hans lyckat pingisbord vid en av uteserveringarna. En av kvällarna spelar han en runda med en något äldre ägaren, glatt påhejad av alla vänner och en del av resortens övriga gäster. Efter avslutad och vunnen match står de och småpratar om olika racketar, slagtekniker med mera. Det är då mitt ex kommer in på sitt gamla klassiska stiga-racket från 80-talet som han har hemma och är så stolt över. Och han berättar på sin knaggliga svengelska. At home I have bought a new rubber for my rocket so I can screw the ball. Det blir helt tyst. Hela kompisgänget, övriga gäster och framförallt ägaren ser ut som en fågelholk och han ler lite chockat och obekvämt mot mitt ex. Jag som sitter jämte dem vinkar diskret till mitt ex och säger, vet du vad du just sa? Ja, säger han glatt. Jag berättade att jag köpt ett nytt gummi till mitt racket så att jag kan skruva bollen. Nej, sa jag. Du sa istället, jag har köpt ett nytt gummi till min raket så att jag kan knulla bollen. Eller egentligen sa väl, jag köpte en ny kondom till min raket så jag kan knulla bollen. För rubber, är inte det kondom?
Ja, precis.
Mm. Shit, vad roligt. Jag köpte en ny kondom till min raket så att jag kan knulla bollen. Han bara, okej, okay. Thank you for the match. Hej då, bye. Ja, det var mycket roligt, det var mycket roligt.
Då avslutar vi denna något hesa podd. Jag ber om ursäkt för att jag låter som jag gör.
Nej, men du får vila nu, verkligen.
Nu ska jag vila och vi påminner om Temptation Island söndagar klockan 9.
Mm.
Och på torsdagar, Wahlgrens värld, klockan 9, minsann.
Minsann, missa inte det. Ja. Kanal 5.
Precis, Sofia Sänglar tar ett litet uppehåll för det är Barncancergalan, Humorgalan och den tittar ni också på såklart.
Svårt att tro att det är höst nu när jag sitter här i varma Italien. Nu ska jag gå ut och lägga mig vid poolen och bara sola, Sofia.
Gör det, njut.
Det ska jag. Arrivederci.
Arrivederci. Ät en pasta för mig.
Det ska jag. Un bacetto, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.